och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 14 denna fjärde säsong och jag som pratar heter Frida Zetterström. På andra sidan poddbordet iklädd tomteluva, nej men nästan, åtminstone mentalt, Oskar Olsson.
Hej Oskar.
Hej Frida.
Du, nu är det nedräkning till julafton.
Ja, men det är härligt och mysigt, va?
Ja, är du en sån som går igång på att det är julafton nästa vecka?
Ja.
Det är så alltså.
Alltså, och jag skulle säga, det är inte alltid bara julen, att det måste vara jul och sådär, men det är ju någonting visst med det här, tycker jag ändå, att på något sätt så vi människor väljer att prioritera tid med varandra, lite mys, lite lugn. Det är väldigt gemytlig tid. Sen hade det kunnat varit liksom mitt i sommar för min del då, men nu gör julen detta, att plocka fram något fint i oss, tycker jag, och familje och närhet och socialt och sådär. Och jag är väldigt social, så jag gillar ju det. Så att, jag tycker det är en viktig period för mig och jag njuter och tycker det är jättekul att få träffa familj och vänner och sådär.
Mm. Vi är ju nu framme vid när man kan säga så här, dagen för dagen för dagen för dagen. Mm. Där är vi ju nu då, typ, eftersom det är julafton och bara några
doppade dagar.
Några doppade dagar kvar. Mm. Om man tittar då på själva doppade dagen-delen, och vi tittar på julbordet, Oskar, vad får inte saknas på O2Tris eller Olssons julbord?
Just det. Ja, men, bra fråga. Förra julafton så valde jag att fira helt själv.
Ja, okej.
Okay. Så då var det ingen julmat. Och ja, jag var själv i livet då, så att det kändes rätt och det var bra att prova på och sådär. Och vill jag ha sagt med det är ju att om det är liksom hela släkten är samma, det är stor familj, då är jag väldigt sådär all in och man ska ha med allt som alla som kommer vill ha. Alltså alla de här svenska klassiska tillbehörerna, liksom allt ifrån lax, lutfisk, skinka, köttbullar, Jansson, korv, ägghalver, jättegod skinka med vörtbröd, hembakad gärna, och sen julgodis, hisse la Malta. Så alla de här, det tycker jag liksom, då går jag all in. Men om det är liksom lite low key, alltså att inte hela alla släkten är samlade, eller att man är kanske bara
två vuxna,
med sin sambo eller två vuxna, sådär, då känner jag så här, då är det liksom, då spelar det inte stor roll för mig, då är det hellre liksom 3-4 timmars träning och sen är det liksom kanske man dricker någon god glögg och fokuserar på lite sådana godbitar, och sen gör man någon god grönkålsallad, liksom lite mer nyttigt inslag och sådär.
Men och du skulle inte kunna hämta kinamat eller en pizza liksom?
Det gör jag ju inte till vardags heller, men inte ens på julafton, inte för att jag har några sådana restriktioner eller sätter upp några regler, men jag känner ju så här att jag vill ändå gärna ha det juligt, så att någon vörtbrödsmacka med skinka och rödbetssallad till frukost, någon lite gröt och sådär, men inget stort julbord, inget måste då, utan det är liksom hela setupen som bestämmer det i så fall. Men är det familj och alla fler det där, samma sak med nyår, då är det viktigt att det är all in för mig.
Härligt, mycket bra. Julbordet står för dörren likt all annat firande som vi har framför oss. Men först har vi ju ett avsnitt att bjuda på som vi båda verkligen ser fram emot att få lyssna på igen faktiskt.
Blown away blev jag.
Ja, det här är you're in for a treat, du som lyssnar. Vi har ju haft förmånen att träffa en oerhört spännande karaktär. Men innan vi ska ge er denna godbit så måste vi säga att vi är så sjukt glada för att vi har haft med oss våran poddpartner Stadium hela den här säsongen. Och på stadium.se så kan man numera även hitta våra konditionspoddenavsnitt, Oskar.
Ja,
det är så
kul.
Himla smart. Ja, där kan man klicka in, de har ju liksom rätt så mycket inspiration på sin sajt förutom shopping. Men så har de ju också då naturligtvis träningsmässig idrottsriktig shopping, och är man ute efter sista minuten julklappar så kan man faktiskt hitta lite inspo här, måste jag säga.
Stadium.se och...
Ja, precis, och i stadiumbutikerna såklart. Okay. Ja, ja. Jag är lite inne, för jag sitter och kollar här nu då. Jag har ju, får hoppas inte han lyssnar, men det tror jag inte. Min 12-åring som tidigare har spelat tennis och pingis, han har ju nu fått upp ögonen för Peter Jihdes favoritsport, paddle.
Det är det jag ska prova också, vi har inte gjort det än.
Det måste vi göra, tillägga. Får vi göra ett avsnitt av kanske?
Just det.
Och då kan man i alla fall, där kan man hitta på Stadium bland annat då paddelracket där och lite sådana grymma grejer som, ja, där är jag lite inne på att jag ska kanske lägga till en extra julklapp till Viggo, för det kommer han nämligen väldigt gärna vilja ha.
Det är bra. Tänk om jag skulle köpa det, så då blir det så här att då måste vi prova här, och säga inte måste, men vi är inspirerade till
flera
att prova.
Olika snygga racketar har de här. Du ser att jag tittar på att de är snygga också. Jag har liksom inte kunskap någon kring
arbetsskada.
Ja, men så är det, så är det. Och sen ser jag till, om jag skulle köpa en julklapp till dig på Stadium. Ha? Vet du vad det skulle vara då?
Nej.
Då skulle jag köpa en yogamatta till dig.
Bra. Jag hoppas på något så här trendigt plagg såklart, men
inte på Stadium. Eller ja, det
jag
behöver
yogan, och så att det var bra.
Men om du som lyssnar är ute efter dina sista minuten julklappar, bege dig ut till närmaste Stadiumbutik.
Hallå Frida.
Hallå.
Det här var ju så tokigt att jag ringer till dig i studion.
Ja, det är ju lite upp och nedvända världen på många plan, känner jag just nu faktiskt.
Ja, och det är du som tränar.
Ja, exakt. Du hör ju själv. Och som jag tränar, du.
Ja, det var fantastiskt. Och så intresserad jag är. Ja. Jag tror att jag driver med dig, men jag är faktiskt det. Och jag får ju dagbok, som du vet.
Ja.
Så därför är jag ju grymt på veckans träningsmängd.
Jag måste säga,
jag har varit med på ett pass, kan man säga.
Ja, det har du. Ja, det kommer vi ju till. Det tycker jag det räknas som. Och jag måste säga att den här veckan är jag nöjd ändå. Det hör du inte mig säga ofta. Om något.
Nej.
Faktiskt, generellt.
Men, ja, där är vi ganska lika.
Ja. Men om vi ska ta den här veckan då, så börjar vi då. Vi skiljs ju åt i torsdags, som vi börjar på fredag då. Nu ska vi se här. Då gick jag till gymmet. Och då, jag gick ju helt sonika rakt fram till min nya bästa polare, Skijärg. Stockmaskinen. We're like this nu.
Ja.
Och då hade jag ju fått i uppgift av Oscar att köra 5x1000 med högre intensitet och liksom maxa tiden. Jag hade det som ambition, och jag nådde inte ända fram till vad han hade satt upp. Jag tror han satte upp så här 2.25 eller 2.20 eller något där. Och det fixade jag inte. Men jag gjorde i alla fall bättre än veckan innan.
Ja, men sist låg
det
2.35 sist,
då. Ja, precis. Ja, och det var inte så mycket bättre. Det var 2.30 typ. Men jag var inte nere på 2.25 i hela. Men jag var i alla fall som en liten blöt fläck efter avslutade 5000 meter. Och det får man ju vara nöjd med, tänker jag.
På en fredag kväll. Det är hela poängen.
Ja. Så det var fredagen. Sen var det lördag. Och då gick jag tillbaka till gymmet. Och just det, då ringde jag ju för övrigt till Oscar, för att de senaste veckorna så har ju jag då, när jag har tränat Oscars styrkepass, fått liksom lägga till den här lilla parentesen att jag har tränat halva styrkepasset. Känner du igen det, eller?
Ja. Hittills bara skrivit det.
Ja, det är fört till protokollet. Och det beror ju delvis på att jag har haft ont om tid och så. Men också på grund av att jag inte har förstått hela passet. Så i lördags så skickade jag ett sms till Oskar när jag var på väg till gymmet. Och så skrev jag bara så här: kan du förklara övning 4 och 5, och kan vi byta ut övning 7 typ? Och Oskar är ju snabb som en vessla på sociala medier. Så det tog ju 30 sekunder, så fick jag ett svar: jajamän, kommer filma om 10 minuter. Jag sitter här nu. Och så fick jag en bild som bara bekräftar för mig hur omvända roller vi har. För då var det alltså lördagkväll, jag var på väg till gymmet och Oskar skickade en bild när han satt i kostym uppklädd i någon jävla teatersalong på konsert. Och jag tänkte, vad är det som händer i mitt liv? Men hur det än var, så tänkte jag 10 minuter, det blir bra. Jag hinner värma upp, och så gjorde jag det och så började jag träna lite. Och mycket riktigt, efter 10 minuter, en kvart, så plingade det till i telefonen. Och man måste ju ändå älska coach Olsson, för då har han gått ut från den här konserten han befinner sig i, finklädd, smugit ut i foajén och liksom filmat övningarna. Bland annat var det en som jag undrar som var typ så här, det var en core-övning, det stod typ så här: fällkniv fötterna mot taket, eller fotsulorna mot taket. Och då ser man hur Oscar i kostym i foajén har lagt sig på golvet och visar mig hur jag ska göra den här övningen. Och skickade sådana filmer. Och var även en annan där det stod: gör så här fast med hantlar istället för halsduk. För då visade det. Men kontentan var i alla fall att lördag kväll genomförde jag hela styrkepasset, inklusive slam balls och biceps curls och chins och gud vet allt.
Du, de där filmerna skulle man kunna tänka sig att titta på.
Ja, jag skulle kunna tänka mig att dela med mig av dem faktiskt. Det var väldigt generöst av honom. Och så avslutade jag ju det här styrkepasset då på lördagskvällen med favoriten plankan som ju då numera körs 3 minuter plus 2 minuter plus 1 minut. Mycket nöjd. Sen var det söndag och då helgade vi vilodagen.
Ja.
Och sen blir det måndag. Och måndag ska vi säga. Ja, nej. Nej, måndag. Nej, då körde jag ju dubbelt. Vad är det som hände med mig? Måndag morgon.
Panik,
kan vi kalla det? Om man är på det humöret. Måndag morgon gick jag till gymmet. Just det, då gick jag dit lite så här oplanerat. Det gillar jag inte, Oskar, men så var det i alla fall. Jag hade avsatt tid och bara kom dit lite så här oinspirerad. Och på mitt gym så har man såna här virtual trainers. Alltså i den här stora gruppträningssalen, så istället för att det står en checkinstruktör där så är det ju en stor skärm. Och då hade det precis rullat igång ett danspass, dansstyrkepass. Och man kan ju nästan tänka sig att det inte var så många andra i Kungälv på måndag morgon som var på det passet. Så jag var själv och gled in och körde det där. Det var faktiskt rätt kul. Det var länge sedan jag tränade ballett och styrka samtidigt. Men det gjorde jag.
Ser den här virtuella coachen om det är någon i salen?
Nej, det tror jag inte. Hon pratar inte med mig i alla fall. Vilket passade mig rätt bra där måndag morgon i så här parbouré, position. Så, det var liksom inte, det var inte läge att prata med mig då. Dubbla piruetter som gick åt fel håll och sånt. Men det blev ett ordentligt styrkedanspass som även den gången avslutades med planka 3 plus 2 plus 1. Måndag. Och sen på måndag kväll, då åkte jag till Skidom och åkte skidor.
Ja, just det. Du var lite nervös inför tisdagens premiär.
Exakt så. Så jag gjorde en fuskpremiär helt enkelt.
Ja,
ett genrep. Och måndagen var ju då bara så här, det var jag och min man och det var bara, nu får vi bara åka skidor. Och helt genomsvettig blev jag och det var kul. Ett ordentligt pass där på måndag.
Många varv blir det?
Den
är 1,2. Typ,
ja, precis. Det har jag inte riktigt koll på. Jag var ju väldigt fokuserad på höger, vänster, stå på benen. Så hur många varv vet jag inte. Men det var ändå så att jag blev svettig. Jag säger att vi körde i 40 minuter kanske. Halvtimme drygt. På måndag kväll. Och sen var det tisdag.
Du är halvvägs till första stationen.
Ja, just det, precis. Du har liksom nästan tagit dig förbi startlinjen, tänker jag.
Ja.
Men och sen var det tisdag och då, ja, då körde vi teknik då på skidor med Oskar.
Ja.
Och det var väl inte så mycket kondition kan man inte påstå, men det blev ju ändå träning till viss del.
Ja, men det fick vi ju veta. Det kom ju en jättefin instruktionsfilm från det passet.
Just det.
Och teknik är viktigt förstås. Så det är väl något att räkna också.
Ja, härligt. Så det var tisdag, sen var det onsdag. Ja, det vill säga igår, ja. Just det, det var igår. Då var jag tillbaka på skidagen. Herregud vad jag hänger med den. Mer än med dem i min familj tror jag faktiskt. Alltså stakmaskinen, igår eftermiddag var väl det, eller var det på morgonen? Nej, på morgonen var det. Och då var jag lite omotiverad kände jag, så att då körde jag faktiskt bara 5000 rakt av. Inga sån här uppehåll och max och sånt, utan bara brände 5000 rakt upp och ner. Men på lite bättre tid, typ 27:10 kanske eller något sånt.
Ja, bra.
Och sen denna eviga planka 3-2-1.
Jag summerar här till 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det är 6 pass med det då, om man dubblar på måndagen. Det är inte illa.
Nej, eller hur?
Det är inte illa. Bra jobbat.
Tack.
Grymt. Ja, men du, jag sparar det här då till arkivet. Träning.
Ja, det låter bra.
Träningsvecka 4, ja.
Ja.
Vi ser ju kanske 5 500 meter veckan som kommer.
Ja, just det. Ja, jag får höra vad coach instruerar mig till helt enkelt. Jag följer honom nu här slaviskt, lite som en svans.
Ja, men det, jag kan bara säga att det är bra. Ja. Gör det. Jag testar.
Thank you. Mycket bra. Men nu, Oscar, nu ska vi flytta tillbaka klockan, sinnet och öronen till för några veckor sedan när vi var i Stockholm.
Ja, spännande. Staffan träffade vi, multisportare.
Vi träffade Staffan, multisportare, och han bjöd på både inspiration, glädje och en hel del lärdomar. Vi har nu barrikaderat oss inne i en hotellobby på Vasagatan i Stockholm. De första snöflingorna verkar dala ner här utanför. Men där du kommer ifrån, Staffan, där ligger snön redan, va?
Där ligger den redan, helt klart.
Välkommen till Konditionspodden, Staffan Björklund.
Tack så mycket.
Du, vad är det du har hemma nu för tiden?
Jag har min bas uppe i Åre, men ja, senast ja, hela mitt liv från att jag slutade gymnasiet har jag bott runt om i hela världen. Så att, sen ett år tillbaka så har jag en fast bas, vilket känns lite häftigt. Och ja, komma tillbaka till där jag faktiskt växte upp. Så det är lite roligt att jag har bosatt mig i Åre till slut efter att ha varit där. På många ställen.
Inte helt långsökt kanske, med tanke på att adventure racing är en av dina inriktningar.
Nej, det, alltså, det finns ju optimala förutsättningar för adventure racing uppe i Åre. Så att, det och min fru gjorde väl att ja, hon bodde redan där. Så att då var det ganska naturligt att vi hamnade där. Mm.
Staffan, du har ju många strängar på din lyra, och många av de här uttrycken är för mig lite obekanta. Om vi pratar om multisport och adventure racing, kan vi bara reda ut begreppen?
Ja, men vi kör en snabb utredning. Vi brukar säga att multisport är tävlingar som går under, som är under 24 timmar. Mm. Ofta så tävlar man solo eller i duoklass, och då kan det vara mix herr eller dam. Sen adventure racing, då börjar vi komma upp mot ja, allt över 24 timmar egentligen. För att det ska vara, få vara en världsserietävling i adventure racing, måste tävlingen vara mer än 3 dygn.
Okej.
Okay. Men vi arrangerar ju en adventure racing tävling i Sverige som är 48 timmar. Och det är också en adventure racing tävling. Mm. För den är över 24 timmar.
Och hur funkar det då rent praktiskt? Vad sover man och sånt?
Ja, men vi kan gå tillbaka lite till basic, där vi är 4 lagmedlemmar. Mm. Vi måste vara minst en från varje kön. Mm. Så det är en kille och 3 tjejer. Mm. Eller 2 killar och 2 tjejer. Eller 1 tjej och 3 killar. Mm. Det senaste är den vanligaste laguppställningen. Mm. Sen är tävlingarna mellan 40 till 100 mil. De pågår oftast mellan 3 till 12 dygn. Den längsta tävlingen som jag känner till pågick lite mer än 11 dygn. Sen så är ju huvuddisciplinerna mountainbike, löpning och paddling. Och sen är det ju hela tiden navigering, så man har karta och kompass.
Just det.
Och man får bara ta sig fram med hjälp av sin egen maskin. Man får inga motoriserade fordon är tillåtna, inga GPS-er, inget sånt.
Man har egen utrustning?
Egen utrustning. Och den här utrustningen förpackas innan tävlingens start. Mm. Så man får som ett logistikschema av organisationen. Där man får förpacka sina väskor. Och sen kör organisationen ut de här väskorna till vissa olika växlingsområden. Mm. Där man vet att okej, vid det här växlingsområdet kommer jag se den här väskan. Då kan jag byta. Så vi byter ju disciplin på växlingsområdena. Mm. Så ena växlingsområdet står min cykel, och där har jag lagt kläder och mat för nästa sträcka.
Just det.
Sömn bestämmer man ju helt själv, i alla fall i de tävlingarna som jag arrangerar. Mm. Under en 4-dygnstävling så kanske man sover runt 5-6 timmar.
Totalt?
Totalt.
Ja. Oj!
Så man försöker ju liksom inte att sova så mycket. Det här första 24 timmarna sover man ingenting. Sen natt 2, då brukar man ofta sova ja, men 2 till 3 timmar. Vi brukar alltid sova 2 timmar ungefär. För när man börjar närma sig 3 timmar går man in i djupsömn, och då blir man så jäkla trött när man vaknar.
Alltså, det här är hardcore.
Men om vi jämför med, jag var ju i Kina och tävlade någon typ av adventure racing med de här grenarna. Men då var det ju mer det här etapp. Då var det ju att vi kom till en slutpunkt, fick en slut i den etappen. Mm. Mm. Och sen så var det liksom återhämtning, på ett liksom spartanskt sätt där alla lager sov och sen ja. Var det gemensam start dagen efter igen och så slogs det liksom totaltiden. Hur skiljer sig detta, eller klassar du det som adventure racing då? För nu fick vi ju sova typ 6-7 timmar i sträck, det var ju nästan fusk ju.
Ja, det kallas för stage racing, det som de här Kina-tävlingarna ja. Går ut på. Det är dit folk åker för att tjäna pengar, det finns bra prispengar i Kina och de har sin egen stage racing-serie.
Aha.
De har provat de här längre tävlingarna, men det är ganska svårt för dem att arrangera så här långa tävlingar med tillstånd runt om i Kina, så att de kläver tillbaka och arrangerar såna här stage racing tävlingar.
Hur är statusen däremellan, eller någon skillnad? Är det så att är man otrogen eller kan lag liksom tävla om vartannat och gör de det eller?
Ja, alltså de flesta lagen som är och kör Kina använder ju Kina-tävlingar som uppbyggnadstävlingar för längre race.
Aha.
Och för att finansiera övriga säsongen.
Ja.
Så på så sätt har ju Kina-tävlingarna bidragit till att ja, men adventure racing ska överleva. Så vi är väldigt tacksamma för att Kina finns och att det är ju extremt hårda och tuffa tävlingar. Farten, i och med att man sover så mycket, så är ju alla relativt fräscha. Så farten är ju extremt hög på ett Kina race, som vi kallar det, jämfört med ett adventure race.
Jag minns två saker. Det ena var ju prispengarna och sen det andra var att man för första gången i sitt liv fick känna sig som en rockstar.
Exakt.
Jag har liksom aldrig varit med om det. Det var så mycket...
Ja, det är som att komma på OS liksom.
Ja, liksom, det var helt... Ja, det var nog once in a life där för lilla mig, men det var roligt.
Ja. Ja, det är häftiga tävlingar. Men där, så det finns ju egentligen då tre kategorier. Multisport, adventure racing och stage racing.
Ja.
Och det är väl... ja, det är kort sammanfattat vad adventure racing är för den som inte känner till det. Det låter ju väldigt extremt. Och så fort man börjar prata om adventure racing så säger man att det här låter ju jätteextremt. Men det behöver inte vara det. Det är vad man gör det till och allting handlar ju om ja, men vad man jämför med.
Mm.
Och för mig så är det helt normalt att köra ett adventure race, medan för en annan så är det väldigt långt bort. Men det, allt beror på förberedelser. Hur bra förberedd är jag både fysiskt och mentalt för en sån här tävling?
Du, om vi backar klockan ända till uppväxt, så var det hockeyn som hägrade.
Ja, precis. Jag var ju hockeyspelare. Så när jag var som yngst egentligen, hela min... Jag höll inte på med så mycket idrott. Jag tyckte det var kul att vara ute. Jag cyklade mycket med en av mina kompisar uppe i Järpen där jag växte upp. Men hade liksom ingen så här... Jag kom inte från någon idrottsfamilj som många... världsstjärnor gör.
Nej.
Utan jag, ja, men jag tyckte det var kul att vara ute och cykla med min kompis liksom.
Mm-hmm. Men sen började du spela hockey?
Sen började jag spela hockey och egentligen så det dröjde, jag var en late bloomer, jag startade när jag var 12 år med hockey och ja, min utveckling gick väldigt väldigt fort, men det var väl första gången kanske också i mitt liv där jag fick känna att jag var bra på någonting. Ofta så är det korreliterat att är man bra på något så tycker man att det är roligt. Så jag hade haft det ganska kämpigt innan dess, varit kraftigt överviktig och inte haft det så lätt i skolan, och äntligen hittade jag någonting som jag kunde utvecklas snabbt i och blev snabbt lika duktig och kanske bättre än mina lagkompisar.
Hur länge höll hockeyn dig kvar? För det är ju ändå en idrott som är svår att göra på egen hand så att säga.
Ja, alltså jag spelade ju hockey från 12 då tills gymnasiet slutade, så att det blev ju 8 år ungefär. Och det gick ju, det fortsatte ju gå väldigt bra. Jag hade ja, men erbjudanden att spela både på stipendium i Boston och Montreal och Brynäs och ja, sådär. Men jag kände väl att jag hade kanske spelat färdigt lite. Efter alla de här åren, man lägger ju otroligt många timmar när man väl går på ett hockeygymnasium, och jag kom dit för att bli bäst i världen. Sen hade jag lite motgångar, jag bröt benet, jag fick brutna fingrar och lite sånt här, och då när man tappade, eller jag tappade ja, men kanske 3-4 månader av en säsong, och då är det inte så mycket kvar i den säsongen, så att en hel säsong försvann. Jag kände väl att efter gymnasiet så ja, men det fanns andra idrottsliga utmaningar som jag hellre ville ta.
Mm. Vad skulle du säga att du ur ett idrottsligt perspektiv tar med dig från din aktiva tid som hockeyspelare?
Ja, men framförallt att man ska man bli duktig på någonting så måste man dedikera sig. Mm. Det finns inga genvägar. Jag har aldrig varit någon talang. Många tror att jag har varit en talang när man ser tillbaka på min karriär idag. Mm. Och att jag har lätt för mig, men jag har fått jobba stenhårt för varenda framgång inom idrotten. Eftersom att, ja, både att jag var överviktig när jag väl började med idrott och sen har jag fått kämpa för att ja, hitta min grej. Mm. Så det där är ju kanske det jag tog med mig framförallt från hockeygymnasiet. Där fick jag lära mig att ja, men ska man bli duktig så gäller det att träna mycket och rätt.
När förstod du att det kanske inte så mycket var lagidrott på is utan snarare äventyr på snö och andra underlag som var din grej?
Grejen var väl att jag tog ett break från lagidrott. Flyttade upp i fjällen och jobbade på en fjällstation. Mm. Och där fanns det inga träningslokaler, ingen gym eller någonting. Så jag fick bedriva all min träning ute i bergen. Och då sprang jag. Så jag sprang och blev, ja, på grund av att jag sprang mycket blev jag duktig på löpning. Och löpning var väl kanske en av mina grunder i träningen redan under hockeygymnasiet. Jag insåg att ja, men har jag bättre kondition så får jag mindre utvisningar för jag orkar mer på isen. Så att konditionen jobbade upp ganska fort. Så då blev det väl att jag insåg att jag var duktig på att springa. Vintertid jobbade jag i Åre som skidlärare och på sommaren jobbade jag på Sandhamn i Stockholms skärgård. Och det var väl, ja, vad är det nu, 14 år sedan, Oskar, du kanske har koll på det här också, när Ötelö började dra igång liksom hela swimrun-serien ute på Sandhamn. Det var då jag insåg att ja, men det här kanske jag kan bli bra på även fast jag aldrig har simmat. Men det tänkte jag, det kan jag lära mig.
Det är en normal tanke faktiskt. Ja.
Så då var det ju det här lite laggrejen igen. Fick tävla med en till kompis och då var det mycket roligare helt plötsligt. Ja.
Och visst var du, har du ju varit med och jobbat med arrangemanget ut på Ötö också?
Ja, jag har varit med sedan år ett och hjälpt till. Antingen så har jag kört säkerhetsbåt eller tävlat. Mm. Så jag tror att jag har missat två tävlingar ja, totalt.
Mm. Och vunnit.
Och vunnit en gång.
Icke att förglömma.
Nej. Det har inte jag gjort.
Ännu.
Exakt.
Du, Staffan, du jobbar också som skid- och klättringsguide runt om i världen. Vi inledde med att säga att Åre är hemmabasen. Du är på besök här i Stockholm, men Arlanda är mer som en hubb.
Ja.
Berätta om den delen av din vardag.
Det där föddes ju också lite i mig uppväxten runt Åre eller Järpen. Alltid gillat att vara ute. Och sen när jag väl på gymnasiet istället för att göra en praktik så gick jag en skidlärarutbildning uppe i Sälen. Och på alla sportlov och jullov och sådana lov så åkte jag upp till Åre och jobbade som skidlärare för att tjäna lite extra pengar. Och sen tog ju det där mig vidare till slut till USA där jag bodde i 10 vintrar, 2 hela år. Och jobbade som guide.
Du är egentligen 65 år gammal.
Ja, exakt. Exakt.
Du har hunnit med väldigt mycket.
Ja, jag har hunnit med mycket. Men jag brukar säga det. Men vissa spenderar sin tid i skolan. Jag valde att spendera den på resande fot. Och jag har ju alltid följt min, ja, men vad jag brinner för just nu. Vilket har blivit, ja, men det blir ganska hoppigt liksom. Men det, jag har ju märkt att jag har blivit bra på vissa saker och det har jag hållit fast vid.
10 vintrar i USA är ju ganska konsekvent i och för sig, måste jag säga.
Ja, det är det ju, verkligen. Men det var väl där jag träffade på en guidefirma som, ja, men jag gillade chefen där. Han kollade, gick in på skidskolans listor och kollade vilka som hade mest återkommande gäster. Och då låg jag i topp där. Så då kom han och frågade om jag ville jobba för hans guidefirma. Och där började väl egentligen ja, med skidguidandet och ja, men vi är ute och vandrar runt om i hela världen och sådana saker och klättrar och klättrar i is och sådär. Så då bytte ju det här, ja, men från att jag hade varit skidlärare så ville jag helt plötsligt bli bergsguide. Så det var, jag bytte inte, utan det var mer en utveckling av skidlärariet, för det var en väldigt bra grund i själva bergsguideyrket. Mm.
Men skidåkningen har för dig fram till vad jag förstår 2019 mest bestått i utförsåkning.
Ja, absolut. Absolut.
Men i början av det här året så gav du dig på en utmaning.
Ja, jag gjorde ju det. Och det är ju lite roligt. Man är uppvuxen i Järpen och Järpen är känd i Sverige kanske för att ha tagit fram talanger som Vassberg liksom i deras längdskidgymnasium som de har. Och jag har aldrig åkt längdskidor. Mm. Men det var mer en klassfråga. Jag växte upp bara med min mamma och min bror. Och vi hade inte råd att köpa utrustning. Och det var anledningen också till varför vi slutade tävla alpint. Utan det blev hockey. Mm. Där vi kunde förlåna grejer från klubben och från vänner. Mm. Så det blev ju lite roligt när... Ja, men Red Bull startade den här tävlingen uppe i Jokkmokk.
Vi pratar om Nordenskiöldsloppet.
Nordenskiöldsloppet, exakt.
22 mil på skidor.
Ja. 22 mil på skidor.
En nätrunda dagstur.
Och det var ju lite roligt, för att när de startade den tävlingen så hörde de ju av sig till mig och frågade, ja, men Staffan, skulle inte du vilja köra den här tävlingen? Ja, men jag har ju aldrig stått på längd. Alltså, jag har inte tränat längdskidåkning någon gång, men ja, visst, det är lockande. Och sen gick åren och sen frågade Mattias, en kompis som jobbar på Red Bull, om jag inte ville köra igen. Och då sa jag, ja, men okej, i år ska jag köra, för jag har inget tydligt mål just nu, så att nu passar det. Mm. Så gick månaderna, december passerade, januari passerade.
Just, vi är ganska exakt ett år sedan alltså, man
har
gjort.
Ja, exakt. Och Josefin, hon påminner mig, Staffan, du vet att du ska åka 22 mil om 2 månader här nu. Jag bara, ja, ja, men det är under kontroll. Och så åkte jag ner till Alperna och jobbade lite som, ja, med min skidåkning. Och sen kom jag hem och då fick jag överraskningen på torsdagen innan Vasaloppet. Jag trodde, ja, Josefin sa att, ja, men vi kan väl ha en mysig hemma kväll. Ja, det kan vi absolut ha. Satt vi där i soffan 9:30 så bara, Staffan, du ska åka Vasaloppet på söndag. Bara, ja, men jag är typ, va? Okej. Okay. Ja, men jag tackar inte nej till utmaningar. Så att det, jag bara, okej, okay, klart jag ska köra Vasaloppet. Men jag trodde att hon skämtade först. Men på fredagen då åkte vi ner. Åkte lite skridskor på lördagen i Falun. Och sen på söndagen så åkte vi till Vasaloppsstarten. Och sen... åkte jag Vasaloppet där och tog mig i mål. Det var ju ett ganska tufft år förra året. Eller ja, vi är fortfarande kvar det året.
Stanna här lite, för att Frida vill ha alla liksom detaljer och lärdom.
Alltså, det känns ju nu som att jag har en evighet på mig nu då. Jag har ju det här, utmaningen har jag slängt i mitt knä då med oceaner av tid i marginal jämfört med dig, eftersom jag nu då har, vad har jag, 3 månader på mig i alla fall, 4 månader.
Jag har ungefär samma bakgrund, så det borde ungefär bli samma.
Det tar jag ju som en fet komplimang, kan jag säga. Men det vi har gemensamt är att jag inte heller åkt längdskidor. Det är väl ungefär så. Och en hel del utför.
Ja. Ja, men alltså det som jag tänkte var ju att, ja, men det här är ganska likt hockey, tyckte jag.
Okej, okay. Alltså,
ja, men lite balansgrejen.
Balansen, ja. Balans. Bra. Okay, bra.
Och sen tänkte jag att när jag åker utförs så blir det, och turar, så blir det ju mycket att man använder armarna.
Ja, den är jag med på.
Så att jag tänkte, ja, men det här det kommer lösa sig. Och med min bakgrund liksom, att jag är ganska lätttränad nu för tiden, så tänkte jag, men det löser sig.
Du tänkte, jag har 12 timmar på mig, det löser sig.
Ja, sen hade jag inte räknat med att nu kanske Vasaloppets ägare kommer ringa mig efter det här, men det är en ganska otrevlig scen när man står där på starten. Det är folk armbågar sig fram, ingen hejar. Ja, men jag tyckte inte det var så trevligt.
Nej.
Det kan ha berott kanske på vädret också.
Just det.
Jag kan vittna om den miljön också faktiskt.
Ja, det är så.
Okej, det här, ni säljer ju in det bra.
Ja, vi säljer in det. Så det där var, jag har varit lite chockad faktiskt ute i spåret där.
Var du själv där då?
Ja, jag var själv.
Var det, var ingen som dokumenterade eller så?
Jag startade i näst sista startledet. Jag lyckades liksom muta fram mig när jag plockade ut nummerlappen. Men jag är elitidrottare liksom. De bara, ja, tjena. Ja, men du kan få starta i nian.
Ja,
bara, ah, yes, tyckte jag. Jag hade ingen koll.
Oj.
Och så bara,
alltså, allt bakom femman är ju katastrof. Alltså.
Okay.
Ja. Mm. Så det var ju, jag har insett det nu. Nu vet jag ju bättre.
I alla fall för någon som Staffan ska tillägga. Mm.
Så då blev det ju, ja men jag passerade väl, jag vet inte hur många som startade i Vasaloppet, men det blev ett par tusen personer som jag passerade under dagen och kom in på 8 timmar någonting. Mm. Tyckte att ja, men det var ju ganska bra ändå med förutsättningarna, för vi hade ju inga spår överhuvudtaget. Det blåste ju motvind, vilket visade sig att det skulle vara grymt bra träning inför Nordsjösloppet. Och sen ja, det roliga kanske var, det var ju att Josefin och min filmare som jag brukar använda, Simon, de släppte mig vid starten. Sen liksom min fart tajmade deras fart i bilköerna ganska perfekt, så vi såg varandra väldigt mycket liksom längs med banan, så det var ganska kul. Och sen kom vi i mål och de kom ju precis till mål när jag var i mål, så sen åkte vi till Max, köpte en hamburgare och så körde vi hem.
Och så kände du, men alltså 22 mil och det sjösloppet, piss i kaka.
Nej, så kände jag faktiskt inte. Jag kände nog att
om någon vet mig att köra tillbaka till Sälen nu, så
alltså,
åka tillbaka.
Exakt. Jag bara, alltså, det hade jag inte pallat.
Nej.
För att jag var ganska klar när jag gick i mål. Muskulärt.
Ja.
Mentalt hade jag kunnat åka tillbaka, men muskulärt så var jag ganska slut. Jag hade haft ganska rejäla magkramper och sådär under Vasaloppet. Så då ringde jag min kollega. Det var faktiskt han som hörde av sig till mig. Du, ska jag fixa ett träningsschema åt dig? Så att du, men då måste du lova att du följer det här träningsschemat. Jag bara, ah, okej, okay, ja, men gör det då. Och det var faktiskt mitt första träningsschema någonsin i mitt liv. Vi hade inga träningsscheman under hockeygymnasiet eller någonting sånt. Så det var ganska spännande och jag mådde väldigt bra av att följa ett schema, märkte jag helt plötsligt.
Trots att det var under 3 veckor då, från Vasaloppet till Nordsjösköld.
Ja, det var, jag tror jag hade 3,5 vecka på mig liksom att träna. Men det var inget snällt träningsschema, så det var väl därför han sa att du måste lova att följa det här.
Ja, just det.
Det blev ganska många timmar och mil sista månaden innan Nordsjösköldsloppet. Mm. Och jag hade ju problem med, ja, men de här klassiska armbågarna var väl mitt största problem då.
Vad skulle du ge för tips? Det är svårt att naturligtvis översätta hela det schemat i några minuters podd. Men om man nu som konditionspodden-lyssnare håller på att förbereda sig för ett långdistanslopp. Ja. Vad har du för tips att ge?
Alltså det som funkade väldigt bra för mig då, det var ju att jag hade många långa pass som var lugna. Och sen hade jag ju väldigt mycket intervaller. Mm. Så kombinationen att man hoppar över de här mellanpassen som gemene man kör när de tränar, man blir inte bättre av det. Så här blev det mycket hårda intervaller på eftermiddagen, för jag gillar min kropp liksom klar för att köra intervaller på eftermiddagen. Mm. Sen på morgnarna så blev det oftast lite längre, kanske 3-4 timmars pass. Så, och det där funkade väldigt bra. Där fick jag ju hoppa över lite längdpass när armbågen började göra för ont, så då bytte jag mot cykel.
Annars var det på snö, ja, skidåkning?
Det var liksom. På snö. Var det. Men jag kollade min klocka, min träningsklocka, efter att jag hade kört Nordensjösloppet. Och nu minns jag inte exakt, men jag har för mig att med Vasaloppet och Nordensjösloppet så hade jag fått ihop 66 mil. På skidor innan Nordsjösloppet, eller med Nordsjösloppet och Vasaloppet och min träning. Så det är ju inga, och det låg på ungefär 50 timmar någonting. Mm. Så att det var ju liksom inga supermängder av träning, men det blev väldigt kvalitativt på slutet där. Mm.
Hur var själva Nordenskiöldsloppet?
Ja, det är ju någon, jag vill ju köra igen.
Det är så,
så? Det här är ju någonting som jag verkligen starkt rekommenderar. Det är ju en otroligt gemytlig tävling. Ja. Man, alltså det går inte att jämföra med Vasaloppet. Men, ja, men bara som exempel. Det här är ju en, man åker in och sen åker man ut. Man åker till Kvikkjokk från Jokkmokk. Och sen vänder man i Kvikkjokk och sen åker man tillbaks.
Mm. Jag har åkt hela loppet på skoter. Så jag är precis sträckan och varje kontroll.
Ja.
Bara som tillägg. Mm.
Och där är ju liksom... Där, när man möter eliten... Mm. Vi mötte ju dem ganska tidigt. De var inte så himla långt före oss. De hejar ju liksom. Bara heja, bra jobbat. Kom igen nu. Nu är det bara, nu har ni bara en tuff uppförsbacke kvar. Sen är det bara köra på. Alltså, det kommer från världseliten som leder de här Ski Classic-racen. Det är otroligt häftigt.
Vad kommer det sig, tror du, att det är så där just där?
Ja, men organisationen framförallt och... Alltså det finns en historia kring loppet med de här ja men Nordenskiöld, ja men han äventyrar Nordenskiöld, hans samer liksom, de kom ju från den här regionen som var hans guider eller vad man ska säga, och sen att de verkligen, ja men de tar verkligen hand om varje människa som kommer dit, alla får, ja men de är så personliga. Och det kanske är mycket lättare när det är en mindre tävling. Men jag vet inte hur många vi var som startade. Jag tror det var 800-900 i år. Men de har väl haft kanske 1500 som mest på den här tävlingen. Så att, och fortfarande behållit det här, vilket är väldigt imponerande. Kan jag säga som arrangör också då, av olika tävlingar. Så är det väldigt imponerande att se hur de jobbar. Mm.
För mycket av din tid idag går åt till just att vara arrangör av diverse olika tävlingar. Hur hamnade du i det?
Det var väl framförallt att jag ville påverka min egen situation som adventure racer, inte bara i Sverige utan i världen. Jag har ju haft förmånen att professionellt kunna leva som adventure racer och fått lön för det. Mm. Och jag vill skapa möjligheterna för andra inom adventure racing att också kunna leva på den här idrotten. Mm. Så då kände jag att standarden och nivån på tävlingarna som finns i år, eller i år som har funnits i världen, har varit för låga de senaste 10 åren, 15 åren. Så därför startade jag upp Nordic Islands Adventure Race förra året. Och då första tävlingen gick mellan Stockholm och Åbo som är 64 mil lång.
Eller den var 64 mil?
64 mil.
Och innehöll?
Den innehöll... De startade med en repellering här från en fasad på Downtown Camper vid Brunkebergs torg i Stockholm. Sen gjorde de en stadsorientering i Gamla stan på 8 kilometer. Sen paddlade de någonting som heter pack raft. Det är upplösbara rafts som man både kan paddla fors och slätvatten med. Och den paddlade de ner till Älta via Djurgården och cyklade slussar och Hammarbybacken. Sen därifrån så cyklade de 23 mil upp till Grisslehamn via olika vägar. Och därifrån paddlade de över Ålands hav. Och sen körde vi världens längsta swimrun över hela Åland. Som blev strax över 12 mil blev den banan.
Simma och springa i 12 mil.
Simma och springa 12 mil. Det var roligt när vi rekade den. Jag trodde kanske inte att det skulle gå så fort som det gjorde. Men det gick extremt fort. Jag tror att snabbaste laget gjorde med 14 timmar. Vilket var väldigt snabbt. Sen därefter paddlade de ut i gränslandet mellan Ålands skärgård och finska skärgården, Åbo skärgård. Där bytte de till packraft igen och hade en mastodontsträcka i packraft på 8 mil nästan. Och sen cyklade de 9 mil in i mål. Och avslutade med en stadsorientering i Åbo också.
Vad pratar vi om för tidsspann på det här?
Vinnarna vann på 3,5 dygn.
Jag skulle säga en månad och 5.
Så det var en relativt snabb tävling.
3,5 dygn.
Ja. Trots att det var 65 mil. Men det är ju för att här finns det inga höjdmeter riktigt. Nej. Att ta. Det var på cyklingen här i Sverige som det fanns lite höjdmeter. Annars så är ju sträckan i sig blir ju så här. Ja, men vad är det för övermänniskor som gör det här? Men det är lite den profilen som sporten har fått som jag vill kanske ta bort lite. Och det var därför vi bjöd in, ja, men som Kalle Wahlström, för att köra den här tävlingen också, för att visa att man behöver kanske bara ha en bra grund och sen mycket förståelse.
Mm. När du valde den här kategorin av upplägg på tävlingen, tänkte du internationellt då att den skulle liksom efterlikna det som finns runt om i världen du har tävlat, eller här, för jag vet inte riktigt hur de tävlingarna ser ut, eller här, skulle du säga att den här är ganska lik, eller är det något helt nytt liksom?
Det som vi gjorde helt nytt, det var att vi livesände tävlingen.
Ja.
Och det slog ju otroligt stort, framförallt i, ja, men i norra Europa.
Ja.
Så gick den sändningen ut till över 100,000 personer.
Just det.
Vilket vart så här en medial...
Det är ju kul.
Ja.
Jag tänkte mer i längd också på banan och tid och de olika längderna i sträckorna och sådär. Liksom.
Ja, alltså för att få kalla sig för Adventure Race så brukar vi säga att tävlingen ska vara minst 3 dygn.
Ja.
Så tävlingen brukar vara mellan 40 till 100 mil långa.
Okej. Okay. Mm.
Så att vi brukar lägga oss runt mellan 55 och 65 mil. Det brukar vara lagom. Mm. Och då blir tävlingarna mellan 3,5 till 5 dygn på vinnande lag, beroende på hur banprofilen ser ut.
Mm.
För alla banor är unika.
Ja,
det är det som är roligt att vara arrangör. Utan att vi får ju bestämma själv vad vi vill ha för grenar så länge mountainbike, löpning och paddling är med.
Just det.
Och så är det navigering hela tiden. Ja. Så länge de 3 delarna är med, 4 med navigeringen, så får ju vi bara vara kreativa och hitta på vad som helst.
Så repelling ner för husfasad behöver inte vara med?
Det behöver inte vara med, men det blir väldigt spektakulärt. Det är såklart det som oftast drar folk till sporten, för att det är det som sticker ut.
På vilket sätt, du inledde med att säga att du vill hjälpa andra få förutsättningarna att kunna livnära sig som adventure racers. Mm. På vilket sätt bidrar då såna här tävlingar till att skapa den förutsättningen?
Vi försöker skapa mediala förutsättningar till atleterna som kommer.
Mm.
Vi lovar dem att vi kommer att synas på de här ställena som, där ni kan marknadsföra era sponsorer.
Mm.
Och det är det som vi behöver bli duktigare på, och världsserien och de här adventure racing-serierna som finns idag, det är att hjälpa atleterna att bygga profiler, att verkligen, ja, men få spridning på sporten.
Mm.
Det är ju väldigt svårt att följa en sån här sport.
Mm.
Det enda som finns, det är en hemsida med live tracking där man ser en plupp som rör sig sakta sakta i flera dygn.
Mm.
Det är det som finns idag.
Så vi finns det något förbund?
Inte i Sverige. Det finns i Danmark, Tjeckien. Det finns, ja, men det finns på lite olika ställen. England, Frankrike, Australien har ett förbund. Så här är det lite så här, ja, men vilket förbund skulle vi hamna under? Är det orienteringsförbundet eller är det cykelförbundet? Löpförbundet? Alltså, man vet inte riktigt. Vi skulle behöva ett förbund för att samla sporten lite. Men å andra sidan, så hamnar sporten under ett förbund så blir det mycket mer låst också. Då får inte vi samma frihet.
Ja. Kan du se ur ett internationellt perspektiv att de länder som har ett förbund i ryggen, är de mer eller mindre framgångsrika?
Det är inte någon stor skillnad. Nej. Jag skulle säga att Sverige är ju... Just nu har vi 3 svenska lag på topp 10 i världsrankingen.
Mm.
Vilket är... Ja, det säger en hel del om de svenska lagen. Bara det att de här svenska lagen som ligger topp 3 på världsrankingen nu, de svenska lagen har funnits i 15 år, 20 år. Så det är dags liksom att vi måste förnya den här sporten lite. Vi behöver komma in nya lag från Sverige som också kan ligga på världsrankingen så högt upp.
Mm.
Och nu blir det ju en... Jag tror att det kommer bli ett skifte med nästa år när en tävling som heter Echo Challenge kommer tillbaks på tv. Som jag var iväg och körde precis. Och den...
Var går den någonstans?
Den gick i Fiji. Gjorde den. Så det var ju
varmt. Motsatsen till Nordsjösloppet.
Ja, det var ju varmt. Men där... Ja, det regnade extremt mycket. Jag får inte säga så mycket om tävlingen eftersom det här nu blir tv.
Ja, ja.
Amazon Prime TV har gjort världens genom tiderna största äventyrsproduktion. De la $40 miljoner på adventure racing för att göra en serie om adventure racing. Så den sen, man vet inte riktigt när det släpps, men de räknar med att den ska släppas juni, juli, augusti nästa år.
Okej.
Och sändas då. Så där hoppas vi att med hjälp av Echo Challenge att sporten ska få ett nytt liv. För att sist Echo Challenge gick var 17 år sedan på Fiji. Och då sändes det på Eurosport. Det var så jag kom i kontakt med Adventure Racing och visste vad det var för första gången. Jag satt uppe i Järpen i soffan och kollade på Adventure Racing och drömde mig bort att det där verkar vara en häftig sport.
Coolt.
Jag har några frågor kopplade lite till mina adepter och träningsentusiasm jag träffar i vardagen. Men innan jag kom in på det så skulle jag fråga dig, vad tror du krävs först och främst, eller första stegen för att multisport ska växa eller adventure racing i Sverige då, om vi bara fokuserar på Sverige lite?
Jag tror att vi framförallt behöver skapa en kontinuitet av tävlingar.
Ja. Och hur gör ni det tillsammans, eller är det liksom egna individer som du? Eller?
Ja, det är egna individer som jag. Vi är några tävlande. Det finns någon tävling i Umeå som går varje år. Det finns ju en multisport, en Stockholm multisport här som arrangerar lite tävlingar. Men det är ju bara
Femmans multisport i Göteborg, eller den är ju bara en dag, men räknas det, eller hur?
Ja, men det räknas.
Det är bra insteg.
Ja. Ja. Och då brukar man allt under 24 timmar brukar vi kalla för multisport.
Ja.
Så där är det ju mer sånt, men jag tror att man skulle, men uppe i åren nu har jag haft lite så här vänner som har varit uppe och då har vi kört lite orientering, paddling. Man har fått göra massa saker. Jag skulle vilja att det här kanske kom in som på idrotten i skolan. Att man inte behöver välja en idrott, utan här Adventure Racing erbjuder ju faktiskt flera idrotter i en idrott. Och det skulle nog hjälpa kanske flera ungdomar att utvecklas. Vad de säger nu, om du ska bli duktig på en sport så testa flera sporter, håll på med flera sporter. Och det kan ju Adventure Racing bidra till och med att vi tävlar tjejer och killar tillsammans. Det kanske är den största fördelen med våran sport, tycker jag. Och det som är absolut roligast. Och vi tävlar under exakt samma regler, förutsättningar. Vilket, det finns bara en annan sport i världen som gör det, och det är ridning.
Hur ser tävlingen ut när det gäller alltså multisport? Är det oftast under 24 timmar, det är oftast två personer, va? Och sen adventure racing, är det fyra eller fem, och så en dag minst?
Ja.
Är det så? Tre har jag rätt fattat?
Ja. Man är ju alltid fyra personer som kör på banan. Och sen nu när vi var iväg på Fiji så Echo Challenge startade ett nytt koncept där man fick ha med sig en TAC som det heter, Technical Advisor.
Just det.
Som man såg fem gånger. Annars så har du rätt där att det är två personer vanligtvis i multisport.
Ja. Och du tävlar om både mixed och dam och herr lite som i swimrun.
Swimrun, precis. Och sen finns det ju den här solotävlingen i Åre Extreme Challenge. Ja. Och det kanske är, jag brukar säga det när folk frågar mig, men hur ska man komma in i ett bra lag?
Ja.
Ja, men åk upp till Åre Extreme Challenge och visa upp dig.
Ja.
För att det är liksom,
och kör soloklassen.
Kör soloklassen, försök placera dig bra.
Ja.
För det är där du kan visa för alla bra lag, eller de alla bra adventure racers som finns i Sverige, de är där.
Ja.
Och får de syn på dig där, då är chansen mycket större att du kan få en plats i ett lag. Jag fick min plats i ett lag genom swimrun. Och att jag vann mycket swimrun-tävlingar i början av den eran. Liksom.
Men de som är på sådär, många av våra lyssnare på motionärsnivå, kunder till mig och sådär, vad rekommenderar du? Att, liksom, jag vet att det är många som frågar, de vill köra, de försöker connecta med andra träningskompisar. Sådär. Finns det något speciellt, några tips du skulle kunna ge att hur de ska gå vidare för att komma in i mer multisport då?
Ja, men det är ju framförallt,
jag skickade ju faktiskt en av mina killar ju in i ett lag som du hjälpte med mig in i din tävling.
Exakt. Ja. Och där, jag skulle vilja mer att, ja men Åre Extreme Challenge är fantastiskt.
Ja.
För där kan du knyta kontakter.
Ja.
Sen är det ju hitta kompisar. För att ofta så, när man tävlar så här långa tävlingar, så behöver man vara superpolare liksom med varandra. Eller ha väldigt stor respekt för varandra. Och oftast så tränar man, har man ett gäng träningskompisar, så har man de bästa förutsättningarna i den gruppen. Och sen sätter man en gemensam målsättning eller utmaning att, ja men ska vi inte köra Nordic Islands Adventure Race? Och jag tror att det är när man väl har bestämt sig, hittat de här fyra personerna, då är chansen mycket större, för då kan man igen då pusha varandra att, ja men nu gör vi det här. Man måste våga. Det handlar mycket om att våga. Och sen har ju vi en akademi som vi drev förra året. som heter Nordic Islands Academy, och där utbildade ju vi Adventure Racers hur man ska tänka med hjälp av mina erfarenheter, och jag undanhåller inga hemligheter när vi gör de här akademierna, utan jag bjuder på allt. Mm. Tips och tricks till träning, till ja, hur man ska tänka kring navigering, laguppbyggnad, allt.
Jag vet att vi pratade lite om deltagare. Jag fick en lagkamrat. Jag fick en fråga här till dig från Miranda.
Ja.
Så fråga Staffan om man tycker att lagmedlemmar är överskattat i adventure racing, och hälsa för mig. Jag vet inte om det ska vara ledare på något sätt, men det verkar ju vara väldigt viktigt, men jag vet inte om hon är med en annan åsikt.
Ja, men det här kommer ju lite från att det här var ett tjejlag som körde våran tävling i somras, som gick från Åre till Ålesund, som var 70 mil lång. Och som avtackning för all hjälp till sponsorer och nära och kära, så höll de en mini-adventure racing-tävling i Åre för några helger sedan. Och då hade alla ett varsitt lag utom jag. Så jag fick göra allting själv. Jag kunde inte ens genomföra vissa discipliner, för att där behövde man vara fler.
Ja,
så jag fick hoppa över lite kontroller för att jag inte ens kunde genomföra dem.
Jag förstår. Så du menar på att det var bättre att du kört själv då?
Exakt. Ja. Så... Men oftast när jag är ju navigatör, och navigatör som navigatör, min stil att navigera är att jag ligger 50 till 100 meter före mina andra lagmedlemmar. Mm. Så
är det så att de då tar lite mer utrustning och bär kanske lite mer, så får du fokusera på...
Precis. Precis. Eller alla har ju vissa olika roller.
Mm.
Och de här rollerna, de byts ju hela tiden under tävlingen, för att går man in i en tävling och tror att man ska vara Hulken hela racet, så har man fel.
Mm.
Man kommer ha svackor, och då gäller det väldigt högt i tak, vara superärlig att men nu är jag trött, jag behöver hjälp, kan någon ta min utrustning, min ryggsäck eller men vad det nu må vara. Så då är det ju, där är ju lagmedlemmarna helt ovärdeliga.
Mm.
Och sen är det ju så att det är en säkerhetsaspekt. Du sätter ditt liv i dina lagkompisars händer, för att vissa situationer med extrem sömnbrist kan bli farliga under de här tävlingarna. Organisationen, vi, nu pratar jag liksom både som racer och som organisation, men vi gör ju allt för att det ska vara så säkert som möjligt som organisatör, men det kan uppstå situationer ändå. Så enkelt som att man kan cykla på en grusväg och trilla och bryta armen, så måste lagkompisarna ta hand om det innan en organisatör kan komma fram och hjälpa till.
Exakt.
En till fråga här från en av faktiskt våra tidigare gäster här i den här säsongen, Adriel Young, som skriver: "Ask Staffan when he's taking me on a mountain skiing adventure next time."
Adriel har ju frågat, han vill ju komma iväg på ett litet äventyr med mig här, så vi får väl ta och styra upp det där äventyret. Jag har ju stor respekt för Adriel, han har ju vunnit Ö till Ö ett par gånger och ett riktigt fysfenomen, och det är ju mycket träning som ligger bakom det, såklart. Så honom skulle jag gärna ta med på något äventyr.
Ja.
Stort som smått.
Show him some snow.
Exakt. Mm.
Du, Staffan, jag ser att borta hos Josefin så rör det sig lite i vagnen. För 4 månader sedan så tog ditt liv en ny vändning, en ny etapp.
Mm. Det gjorde ju det. Då kom lilla Tore till världen.
Mm.
Så... Ja, det är ju det absolut coolaste man kan vara med om. Jag har gjort ganska många coola saker, men att få barn och bli pappa, det var bland det absolut mäktigaste jag varit med om. Att få se de här urkrafterna, och för mig är det fortfarande helt oförståeligt hur de här liven kan växa i någon och sen komma ut ur någon och leva vidare. Det är helt galet. Och jättehäftigt.
Mm.
Så... Nej, det är väldigt roligt att vara pappa. Och jag har väl, jag kan säga det ärligt ut, jag har inte tränat så mycket sedan han kom. Jag har gått upp några kilon och tyckt att livet är rätt gött och bara hänga med honom liksom.
Mm.
Så vi får se när den här vändningen kommer tillbaka. Så jag försöker hitta någon ny motivation för att
Jag och Adrian får hitta någon typ av tävling som vi kan köra tillsammans med dig, så kan du få någonting att träna
ja, mot. Ja, exakt. Då kan vi hitta något att tävla emot.
Det låter väldigt bra. Grattis till Tor, grattis till alla framgångarna, och vi ser fram emot att fortsätta följa dig.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket, Staffan, för att du gästade Konditionspodden.
Tack.
Ja, vilken inspirerande människa.
Ja, verkligen. Så många lärdomar och livsresa, både familjemässigt men framförallt idrottsmässigt, och ja, som man, jag bara själv kan gå till mig själv och ta med mig från och lära mig av.
Verkligen, så otroligt generös med både liksom val han gjort i livet och vad det har gett för effekter.
Ja, tack Staffan.
Mm, verkligen, det känns också som att min Vasaloppsutmaning känns lite mer överkomlig än efter att ha lyssnat på Staffan. Gänget, det här var allt vi hade att bjuda på, inte bara för den här torsdagen utan faktiskt för hela 2019.
Ja, för nu, det är 2020 snart.
Nu tar vi ett litet juluppehåll och är tillbaka. Jag tror vi landar tillbaka andra veckan i januari, då vi skriver 2020 i kalendern. Fram till dess, håll utkik på sociala medier, på Instagram och Facebook. Vi heter Konditionspodden i båda forum. Det kan ju vara så att det dyker upp lite film, bild, små hälsningar från oss. Kanske till och med något litet extra avsnitt. Vem vet?
Och kom gärna med kommentarer, inspel och tyck till. Och vi håller oss uppdaterade under julen och svarar så gott vi kan.
Gör så. Och njut nu av både jul, nyår, ledighet och riktigt mycket träning. Precis som vanligt produceras Konditionspodden av Fredag. Connect Brands with People.